Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Trots att du ägnade stora delar av fjolåret åt att prata om och rekommendera Aretha Franklin-filmen Amazing Grace kom saker liksom emellan hela tiden och du hann inte se den på bio och den kändes kanske lite för lång. Och när du nu sitter framför iTunes och ser att den finns att hyra så går det inte riktigt längre. Du skäms för mycket över hur mycket du pratat om henne som ditt livs största förebild. Och det är väl egentligen först när introt till en komikers uppväxt istället rullar igång på skärmen som du får closure. Du kan andas ut och förtränga ångesten över alla... Fan, jag var så nära. Jag var så nära. Alltså, jag var så otroligt nära.
Fantastiskt formulerat.
Hur är det möjligt? Kör. Det är ett ord som saknas här. Åh, vad hemskt. Min klippare har varit så stolt över mig när jag satt den i one take.
Ja, det var riktigt duktigt.
Mm. Han gillar mig ändå. Vi testar igen. Visst är det ett nytt avsnitt av Fördomspodden som kommer till dig från Emil Persson och Café. Podcasten där jag silar en känd svensk person genom mitt då fördomsfulla filter. Och kvar blir väl själva essensen av människan. Det är i alla fall tanken. Dagens gäst är artisten Sarah Dawn Finer, 38 år gammal och sannoliken från Stockholm, men med brittiskt och amerikanskt påbrå från sina föräldrar i den mån det betyder någonting. Hon är en sån där person som på något sätt fick showbusiness i modersmjölken och började tidigt uppträda och skådespela och har sedan dess aldrig avvikit från den inslagna linjen. Hon körade bakom alla svenska artister värda namnet innan hon gav ut sitt debutalbum A Finer Dawn 2007. Man ser vad hon gjorde där. Hon har varit sommarpratare, musikhjälpen Ankare, Melodifestivalen, programledare, julvärd Rubbet. Just nu är hon aktuell som programledare för Så ska det låta i Sveriges Television och med den egenproducerade föreställningen Sound of Musicals med Broadway-stjärnan Brandon Victor Dixon på Kina Teatern den 29 april. När det nådde dig att du var svaret på en fråga i Vem vet mest, la du genast ut skärmdump på Instagram.
Nu vill jag fundera på vad Vem vet mest är för någonting. Så jag gissar på nej.
Ja. Ett eventuellt nedlagt frågesportsprogram på SVT som leddes av Rickard Olsson i många år.
Ja, det har jag aldrig sett. Nej, säger jag på den.
Det är lite av ett beteende som folk har. Att när man är svaret på en fråga i ett frågesportsprogram så måste man lägga ut det och visa att man är någon.
Ja...
Du tycker ju att det är lite platt och basic bitch-charmörigt av killar att säga till en kvinna att hon är som vackrast helt osminkad. Men när du får höra det själv smälter du ändå delvis. Detta tycks vara en dubbelmoral du aldrig riktigt blir kvitt.
Oj. Nej, jag smälter inte. Men jag är oftast ganska tacksam om någon... inte tycker att jag ska spackla på mig när jag vaknar. Det här är ju en liten åldersfråga. Jag har ju också levt i en tid när jag sminkade mig innan killen vaknade på morgonen. Det finns ju inte en chans till det nu som så här småbarnsmorsa och bonusmorsa och det här livet. Dessutom så har jag märkt att ju mer jag piffar i mitt yrke, desto mer behov har jag av att se riktigt jävla risig ut privat. Så var det inte när jag var yngre. Tack gode gud för att någon tycker det är okej att jag ser riktigt jävla risig ut privat.
Och den här komplimangen då, om man säger till en tjej att du som vackrar som du är osminkad, tycker du att det är bra eller tycker du att det är cheesy?
Nej, jag tycker det är bra att man säger det. Jag tycker det är bättre om man lever efter det, vilket de flesta killar inte gör. Det vill säga, inte säger shit vad snygg du är när tjejen då sminkar sig, vilket nästan alla män gör.
Robert Gustafsson har mycket, men kärlek till invandrare och kvinnor är inte två av de sakerna.
Nej, den har jag hört dig formulera på ett annat sätt tidigare.
Brinner lite för den.
Han har en intressant relation till kvinnor. Det är det enda jag vet. Det första har jag ingen aning om.
En intressant relation?
Ja, en ganska komplex relation som jag tror ganska många män i hans sits, som jag har träffat på i den här branschen, har. Alltså framgångsrika, högstatus, vita, medelålders män.
Du är väldigt abstrakt här.
Tycker du?
Ja, jag tycker det.
Jag tycker jag är supertydlig.
Men vadå?
Alltså jag...
Alltså hur ser hans relation till kvinnor ut, menar du?
Nej, men jag känner ju inte honom. Så att jag har ju träffat honom många gånger, och jag upplever att hans relation till kollegor ser jättebra ut. Alltså kvinnliga kollegor och folk som han jobbar med är han toppen med. Jag vet inte om jag skulle säga detsamma om kvinnor i stort. Men återigen, detta är mest baserat på samma hörsägen som jag tror du kanske baserar din fråga på.
Mm. Ja, det kanske inte blir mindre abstrakt än så. Känns
nej,
så.
Men jag har inget intresse av att hamna i en beef med honom.
F-et i Eva Attlings förnamn är briljant ur varumärkessynpunkt, och även om du här vill falla för frestelsen att brodera ut texten om framförallt vilken likaledes briljant kvinna Eva Attling är, så är det förnamns-F-et som står i fokus just nu.
Oj, shit, du förlorade mig där.
Är F-et i Eva Attlings förnamn briljant ur varumärkessynpunkt?
Ja. Det är ju briljant i varumärkessynpunkt, särskilt efter det att hon gifte sig med en kvinna med samma namn med en annan stavning, som också är väldigt känd. Annars hade det nog inte kanske spelat lika stor roll, baserat på att hon har en så stor karriär utomlands där Eva är ett väldigt ovanligt namn oavsett. Så de har nog ännu svårare att uttala det nu än vad vi har i Sverige.
Du älskar tungrök, alltså den typen av artificiell rök som inte stiger mer än till knähöjd och ligger som en låg dimbank så mycket att du hade kunnat ha det i ditt vardagsrum.
Ja, älskar tungrök. Fast jag har astma, så att jag kan inte ha så mycket rök på mina soloturnéer och sånt där som jag skulle önska, baserat på hur snyggt jag tycker det är i motljus.
Jag har satt på jorden för att stå i tungrök.
Nej, jag har faktiskt aldrig haft råd med det själv i något eget så här turnésammanhang eller något. Men jag gästade ett TV4-program som heter X-Factor för många år sedan, när jag hade släppt min första svenska platta. Och då så bestämde de sig, vilka det nu var, så sa de: vi ska göra ett helt nummer med dig baserat på en annan sak, motljus och tungrök. Och jag bara, är det sant? Jag har aldrig haft råd med tungrök, fan vad fett. Och så låten hette Den andra kvinnan, och jag började sjunga av någon helt fantastisk outgrundlig otur, så pajade maskinen, så att hela numret är faktiskt bara jag och motljus och tungröken rök efter, ja, jag vet inte, 25-30 sekunder på låten. Så det var en full fail på det faktiskt.
Fan vad trist.
Ja, det hade varit snyggt. Nu såg det mest platt ut.
Ja, jag förstår.
Du har skrivit "Sleep tight, don't let the bed bugs bite" i en chatt när du sagt godnatt till någon du varit sugen på.
Aldrig. Jag säger det till min dotter varje natt, för jag pratar engelska med mitt barn. Så jag säger det är det sista jag säger till min dotter varje natt. Jag skulle aldrig få för mig att säga det på ett sexuellt sätt. Fy fan vad weird.
Du säger på riktigt "sleep tight, don't let the bed bugs bite" varje natt?
Min mamma gjorde det när jag växte.
Okay.
It's an American thing.
Absolut, men alla säger ju inte det i USA heller.
Nej, men det är något som jag har växt upp med, så jag har sagt det till min dotter.
Ja, men då har du ändå en tajt relation till frasen.
Oerhört, alltså om jag säger sleep tight, så säger min dotter dryga två år, don't let the bed bugs bite, direkt. Så du hade rätt i sak, men helt fel i sammanhang.
Jag menar inte att det skulle vara en erotisk laddning, men jag menar bara att man har en chatt med någon och så vill man vara lite härlig.
Till vuxen. Nej, fy.
Nej, det skulle jag göra. Nej, men folk gör sånt.
Ja, nej.
Jag har fått det här skrivet till mig. Det är länge sedan, men det är speciellt.
Ja, nej.
Av svenska människor alltså.
Jaha, nej. Oj, vad konstigt. Nej.
Ja. Folk är konstiga.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt, som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män, alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. och det här varumärket då som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days och som du, Felix, ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så, och med, kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen, verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Har talat om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjortan man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de kommer till nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, men det är ju en grej med linneskjortor, tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar, tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts, såklart. Nya gröna, jättefina. Ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack, Volt, som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket!
Kåthet är ingen trång sektor.
Oj. Formuleringen förlorar mig.
Det ligger för dig, helt enkelt.
Absolut.
Kåthet, ja.
Ja, inte lika mycket nu som det gjorde när jag hade sovit mer än vad man gör när man är förälder. Då man knappt bryr sig om att, som sagt, sminka sig för att man är så jävla trött. Men absolut, det är en av livets goda lyckor om man kan känna det.
Mm. Men det känns ändå som att du ligger i det övre skiktet. Om man ser till genomsnittet.
Jag låg, absolut. Ja.
Räntorna går ur.
Ja, de har väl...
Blir undersökta.
De har väl paus ibland, gissar
jag. Jag förstår. Om jag säger mitt stjärntecken till dig, kan du självsäkert ge mig en enminutsföreläsning om ungefär vem jag är?
Bara om du och jag har samma stjärntecken, annars så bryr jag mig inte så mycket eller vet inte så mycket om de andra.
Okej. Okay. Vad var du då?
Jungfru.
Mm. Ja, då är det kört.
Vad är du?
Våg.
Nej, det enda jag vet om dig då är att du har någonting som min pappa har, och jag vet inte vad det skulle vara, för han är också våg. Så nej.
Nej, jag fattar. Ingen astrologinörd.
Jo, men inte på det sättet.
Är du lite narcissistisk? Du bryr dig bara om ditt eget stjärntecken?
Nej, tvärtom. Jag har gått i astrologiterapi.
Jaha.
Inte för att jag kan någonting om det eller bryr mig någonting om det, utan därför att jag helt enkelt träffade en otroligt inspirerande psykoterapeut som jobbade även med astrologi som hjälpmedel, kan man säga.
Mm. Det är bedrövlig patriarkal tyranni att kvinnan i Meatloaf's I do anything for love but I won't do that förblivit anonym och featuringlös genom musikhistorien, när hon på många sätt är den som bär hela låten.
Tänk på det för nu, men absolut. Det är många kvinnor som har blivit glömda genom historien som har burit låtar. Jag har inte ens tänkt på att det var en kvinna, men när du sa det så har jag henne framför mig.
Mm, hon kom in där i slutet.
Ja, vem är det då?
Låten. Jag vet inte. Hon är anonym och featuringlös.
Att jag inte kan det är sämst faktiskt.
Ja. Men det är inte många som kan det.
Nej, men det är sånt där som jag nördar på.
Men att du tycker att
ibland.
Det är bedrövlig patriarkal tyranni, så skulle du kunna gå i bräschen för att veta vem det är.
Jag tycker att det är väl ganska typiskt, kanske.
Så är det.
Tyranni, I don't know, men...
Vi gillar överord.
Ja, det är sant.
Du drabbades av en liten depression efter att du, åtminstone folklighetsmässigt, karriärspikade med julvärdskapet 2012.
Oj, inte alls. Jag tyckte inte det var en karriärspik. Jag tyckte det var jättekonstigt. Det var väldigt accepterande.
En folklighetsmässig karriärspik, liten då. Ja, det finns man kan få göra det här landet.
Ja, men den hade jag nog upplevt på riktigt. Jag upplevde den först. Jag upplevde den några gånger. Och alla gånger är ganska konstiga när man är uppvuxen som en så här andra generations barn. Därför att den första var när jag första gången tävlade Melodifestivalen, som var ett så otroligt svenskt fenomen som jag inte hade vuxit upp med och inte trodde att jag musikaliskt skulle bli accepterad i, och blev. Och sen skulle jag nog säga att jag upplevde det när jag programledde Melodifestivalen och fick julvärdsjobbet. Men efter så kan jag inte alls känna det, utan då tänkte jag nog mera att det kändes som att, så här, jag vet inte, att jag hade gjort folk lite besvikna.
Du har slickat på en klack för att kåta upp en kille.
Nej.
På något jävla plan är det goals att kunna ankomma till en intervju med 9 stylister i släptåg Mariah Carey-stil.
Nej, det är det inte. Det är inga goals.
Om du nås av information av typen att någon annan använder ett foto av dig som profilbild på Tinder, är det viktigt för dig att gå ut och rasa i sociala medier. Men i grunden handlar det också lite om att du utvinner bekräftelse ur att visa att du opererar på en så pass hög nivå att detta faktiskt sker. För det händer ju inte vilken ojulvärldsbevandrad C-kändis som helst.
Shit, vad rolig fråga. Men nu ska vi se, den stora grejen är att jag skulle bli smickrad över att någon hade min bild på lite. Tinder. Ja, för att min första respons var att det är ingen jävel som skulle få ligga om de hade min bild på Tinder. Så att i viss mån så har du ju rätt i att jag skulle tycka att det var lite gulligt. Men jag är ju inte dum i huvudet, så jag skulle ju veta att de bara har den där för att de tror att det skulle generera någon slags samtal där de sen får säga att de inte är jag. Inte för att de skulle få ligg på det eller ragg på det. Jag har gått ut och rasat när folk har startat Instagram-konton med min bild där de har betalat pengar till människor som har, alltså helt enkelt scammat. I mitt namn. Det har jag polisanmält och rasat om. För det är typ helt vidrigt när någon skriver ett meddelande och säger att de har betalat 60 000 kronor till mig. Och det är inte jag. En gammal man som jag fick extremt dåligt samvete för.
En slags cam.
Ja.
Halloj då.
Cam?
Webcam.
Nej.
Varför ska man betala, även om man tror att det är du, varför ska man betala 60 000?
Därför att de hade berättat någon hel historia om att de var fast i något land och att de behövde komma hem och att om de bara kunde få hjälp så skulle de hjälpa skicka
de
tillbaka
trodde
att
Sarah Dawn Finer var fast i ett land.
Och sen så fick han tag på mig på riktigt, så skickade han och visade alla de här konversationerna. Och jag tyckte det var
hemskt. Med den här mannen?
Ja, det var helt vidrigt. Och han vågade inte berätta någonting för sin fru, för han var rädd att hon skulle lämna honom och så här. Det var en stor grej. Så det tycker jag inte om. Om någon får ligga för att det är, alltså det är ingen som kommer bli lycklig av att de tror att det är jag på Tinder. Så att det är väl lycka till. Lycka till hörni, om ni använder min bild på Tinder.
Det är svårt att inte behandla terapistolen som en scen.
Nej, det är inte svårt alls. Det är långt ifrån svårt. Fan vad roligt.
Känner du inte lite att du vill imponera med hur insiktsfull och självmedveten du är?
Jag har en så sjukt bra terapeut som dessutom kommer lite från den här världen sen innan. Så att det är så ljuvligt behagligt att prata med någon som fattar att allt det här är helt oimponerande.
Du har väldigt svårt att höra en rocklåt av Paradise City-snitt utan att någon gång innan första versen ens är inledd formera djävulshorn med pek och lillfinger.
Oj, nej, det gör jag inte alltid, men jag spelar alltid lufttrummor. Eller vill säga, det gör jag inte alltid, så är det. Det har jag aldrig gjort, djävulsgrejen, men jag har alltid spelat lufttrummor. Jag älskar att spela lufttrummor. Nu spelar min dotter 2 lufttrummor också när hon lyssnar. Och ser ut så där som man ska se ut. Det är jävligt gulligt.
Ja.
Förlåt, fel podd. Jag skulle sluta prata om mina barn. Jag ska bara prata om klackar och porr och
det är väl inte det enda vi pratar om.
Jag skojar.
Men det kanske blir lite till. Det vet vi inte. Nu ska vi prata om din farmor.
Oj.
Du är väldigt nära din farmor.
Nej, nu hamnar du i en väldigt känslig fördom. Mm-hmm. För min farmor gick bort för ett år sedan.
Okay.
Och jag, inte för att, och det är inte därför den är känslig. Men jag hade faktiskt en riktigt jättejobbig relation med min farmor. Så att det är svaret på den frågan. Och min mormor hann jag aldrig träffa innan hon dog. Min farmor var en av Sveriges... Eller hon var Sveriges första professor i klassisk musik. Och en liksom en för detta sångerska själv, fast i klassiska genren. Och hon landade aldrig riktigt i att acceptera mig och det valet jag gjorde i mitt liv musikaliskt eller som människa. Så vi hade en otroligt svår relation.
Hur kan man inte acceptera det?
Därför att det var inte det valet hon hade velat att jag skulle göra musikaliskt. Och sen har hon en
ganska trångsynt människa.
Nej, men det är ju det som är paradoxen, att hon var ju inte det med andra människor och elever och sånt där. Men ibland är det ju någonting med... Jag tror att hon såg något i mig och hörde något i min röst som hon tyckte jag wastade på liksom soul och popmusik. Mm. När jag hade kunnat gå i hennes fotspår och sjunga.
Mm. Hon borde ha varit farmor för The Jackson Family, känns som. Drillande.
Nej, men jag var lite mer så att jag tyckte att hon kanske kunde tyckt att jag var okej, även om jag inte sjöng sånt.
Ja, självklart.
För att hon var min farmor. Och där hamnade vi lite i livet i en spänd situation. Mm. Så det är väldigt sorgligt. Och fortfarande väldigt sorgligt. Mm.
Du älskar att prata om hur sjukt det är att Socialstyrelsen i Sverige klassade homosexualitet som en sjukdom hela vägen fram till 1979.
Nej, jag pratar aldrig om det, men jag blir arg när du tar upp det.
Du ljuger om att du aldrig testat knark med den klassiska sägningen om att din personlighet är redan så mycket att hantera i grunden att den knappast behöver dopas ytterligare.
Jag har testat att röka gräs och jag har aldrig testat att gjort något annat purely based on the fact att jag är en extrem beroende människa. Så jag vågar inte, för att jag kommer att åka dit åt helvete. Som jag har gjort med snus och med cigg och med massa andra grejer i mitt liv. Så att nej, jag ger mig inte på det. Jag tror inte jag skulle leva idag då.
Nej. Så du har aldrig testat någonting annat?
Nej.
Än gräs? Nej. Du problematiserar...
För min personlighet, jag skojar.
Jag känner inte lite så också.
Nej, med alkohol känner jag så. Jag dricker inte så ofta, för att det är inte så att jag behöver alkohol för att säga vad jag känner.
Nej. Ja, det är skönt.
Och jag förstår inte människor som behöver alkohol för att känna, säga vad de känner. Jag tycker det verkar som ett otroligt jobbigt liv att inte våga vara sig själv utan sprit.
Du äger en amulett.
Jag vet inte vad det är, så nej.
Mm.
Vad är det?
Ja, men det är väl något sånt lyckobringande halsbands.
Nej. Jag är så tråkig i dina fördomar.
Nej, det är du inte.
Jo, ganska.
Tycker du det?
Ja.
Vem har varit mycket roligare då? Jag tycker det är ungefär samma nivå som alltid.
Nej, jag menar inte att du har... Jag menar att dina fördomar om mig är att jag är ganska tråkig.
Ja, men det är inte så att folk betraktar dig som en galen, vildsint dårpanna liksom. Vissa människor som här är betraktade som ganska vettiga.
De som känner mig betraktar mig långt mer så än de som har sett mig på TV.
Ja, men då får du ge den bilden av dig själv i dina svar då. Så
ja, alltså jag bara menar att jag upplever... Ja, du fattar vad jag menar.
Mm. Ja. Mm. Ja, spännande. På grund av sviktande självkänsla har du rent historiskt uppvisat en tendens att ta fenomenet vinballe väldigt personligt, trots att ju problemet nästan alltid är 100% alkoholdrivet.
Vad roligt.
Det här stämmer väl?
Nej, men det var ju absolut så i början. När man var tonåring så... fattade man inte alls mycket. Och då skämdes ju killarna också så himla mycket. Så att då var det bara två tonåringar som inte fattade någonting och låtsades inte om någonting.
Det är omloppsskam också. Man börjar skämmas för att den andra skäms.
Ja, det var jättekonstigt. Det är framförallt en situation för mina tonår som jag minns som var sån. Och sen så minns jag, om man bara då klipper till liksom 10 år senare, så minns jag hur det var precis tvärtom. Hur någon var så här, fan, jag är trött, vi gör det här imorgon typ. Och var helt lugn med deras egen situation. Och det är ju en intressant situation när den uppkommer. Och ja, jag har sagt, det gör ingenting, det händer alla. Det har jag absolut sagt.
Men har du menat det då? Eller har du ändå tagit åt det lite?
Jag har inte tagit åt mig. Jag har mest tyckt så här, men vad fan, vad tråkigt. Jag har inte tänkt så här, åh, det är för att jag är sämst.
Nej.
För att även om man tänker så i en millisekund, så spelar det egentligen ingen roll. För det är mest bara en ganska awkward situation. Särskilt om det händer när man är lite yngre och inte riktigt vet hur man ska prata om det.
Du använder väldigt lite, men desto mer dubbelvikt papper på toa.
Jag använder skitmycket papper.
Okej.
Det är ett problem.
Okej. Ja, det tar slut.
Jag fick höra under hela min uppväxt att mina föräldrar var så här, där, nu, det räcker nu. Det är helt omöjligt att använda så här mycket papper. Jag tycker inte om att vara i närheten av det, av mitt anus med mina fingrar.
Nej.
Det är svaret på frågan.
Ja, fattar. Ja.
Oh, you asked, kul. You get the answer.
Mm. Ja, det var kul. Du är vildare än jag trodde.
Om jag hade varit vild hade jag väl inte använt papper alls.
Nej, det är sant. Du har tipskommentar, hävdelse Tourette på Instagram, på så vis att när du ser att en bekant är ute och reser i exempelvis London, så måste du tvångsmässigt slänga in en tipsig kommentar, exempelvis du måste besöka Barafina, och din förhoppning är förstås att detta tolkas som ren och skär altruism, men mest vill du ju visa att du minsann är en berest jävel som kan dina grejer.
Nej! Okej, jag fattar. Nej, så här är det. Jag har samma egenskap som min mamma har, det har ingenting med resa att göra. Och det är att när jag är med om någonting bra eller har upplevt något bra, och det kan verkligen vara allt ifrån att jag har gått och käkat på en bra restaurang till att jag har lyssnat på ett nytt album som är svinbra, sett en konsert, köpt en jacka, vad som helst, då vill jag att andra människor ska få uppleva det. Det är ett tvångsmässigt beteende.
Du dör filmscen döden när alla sjunger Elton Johns Tiny Dancer i Almost Famous.
Ja, jag älskar Almost Famous. Jag älskar den.
Och framförallt den scenen?
Nej, absolut. Nej, jag tycker om den scenen. Det var så jag hörde Tiny Dancer för första gången.
Mm.
Vilket säger så mycket om att så här, musik i olika kontext. Jag fattade den liksom briljansen och allting genom den scenen, och sen jag har lyssnat på den hur mycket som helst och sjungit den och, men jag älskar Almost Famous. Det finns så många ögonblick i den filmen som jag, det finns så mycket i mig som önskar att jag hade levt i en annan tid. Min mamma är född i New York, hon föddes 42. Pappa föddes i London 49. Mamma har upplevt Woodstock. Hon har bott runt halva världen. När man tittar på bilder från tiden som de levde i och när de kom till Sverige och så här, det är liksom en annan tid. Och när det kommer till musik, när jag åkte till San Francisco första gången till exempel, så satte jag mig utanför Janis Joplins hus med en gitarr och satt och sjöng, för att jag idealiserar på något sätt 50, 60, 70-talet när det kommer till musik. Min stora dröm är att åka till Motown. Jag har fortfarande inte varit där. Jag är liksom så att, ja, det finns mycket i den här filmen som jag dör på, och den scenen tycker jag är grym. Inte det bästa jag sett, men den är grym.
Mm. Du dirty talkar på engelska, och favoritfrasen är give it to me. Give it to me.
Nej, jag har en annan favoritfras. Och ja, jag dirty talkar på engelska. Jag är ju också engelsktalande och tycker att det är mycket, mycket, mycket sexigare att prata engelska när man ska prata sånt än på svenska. Mm. Svenska har jag någon slags fäbojantan i mitt huvud och får panik.
Ja. Vad är det för fras då?
Min go-to-fras? Mm. Den kan jag inte säga.
Ja, kan och kan.
Ja, om vi hade legat med varandra hade jag kunnat säga den. Men nej, jag kan inte säga den så här.
Nej, jag har full respekt för det.
Ja, jag har mest respekt för min man. Så jag får inte säga den.
Ja. Saker blir inte mer estetiska än en mango som så att säga vikts ut och in och rutmönstrats med kniv så att den liknar ett medelklassigt villasamhälle sett från ovan.
Nej, alltså det är fint och så, men mest är det provocerande för jag är så jävla dålig på allt sånt där. Så jag blir mest så här, det ser så lätt ut när folk gör det. På mig skulle det se ut som att någon har liksom spytt på mangon. Så nej, jag, nej.
Nej, jag fattar, du hatar den mangon.
Nej, men jag blir arg.
Den verkar komplex i dig.
Ja, den verkar komplex i mig. Det är lätt att göra kan jag säga. Verkar komplex i mig.
Du har gjort en bipolaritetsutredning.
Nej, men shit vad jag tror att jag är. Jag pratade om det här senast förra veckan. Att jag verkligen tror att jag är det.
Varför då? Du är manisk och depressiv.
Exakt så, ja.
Ja, så känns det.
Ja.
Gör en då, för guds skull.
Ja, jag ska det. Ja. Jag har funderat på i många år att det finns så himla mycket jag tror att jag är. Men nu har jag på något sätt narrowed it down to att jag tror att jag är bipolär.
Ja. Du mår bra när du får prata om Dame Judi Dench eftersom du älskar att få lägga till just Dame innan. Nej. Dame Judi Dench. Dame, that felt good.
Nej, inte alls faktiskt.
Du ikoniserar inte Dame Judi Dench. Nej. I relationsbråk förklarar du ofta att du just nu inte är ute efter motargument utan du vill bara uttrycka dina känslor och få gehör för dem.
Jag gjorde det i många år innan jag gick på en ganska tung terapikurs när jag blev otroligt en av mina väldigt deprimerade faser efter att jag fick barn. Där jag lärde mig den mest användbara meningen i ett relationsbråk, oavsett kärleksrelation eller... Vilket är, defense is the first act of war. Vilket betyder att om du har en diskussion eller ett bråk och du uttrycker till mig, jag fattar inte varför du gör så där. Jag har ju bett dig att inte göra det. Så alla andra svar förutom jag hör dig, jag ska tänka på det, är att jag vill fortsätta bråka.
Du misstänker att Plura inte blir full för kärlekens utan primärt för verklighetsflyktens skull.
Det blir alla. Så att även han.
Men han är den enda som utger sig för att bli full för kärlekens skull.
Men verklighetsflykt är oerhörd kärlek för alla oss som flyr hellre än att leva i verkligheten.
Poetiskt. Vitt vin beskrivs med fördel som krispigt.
Och jag dricker inte vin, men jag tycker det låter mer intressant om någon säger att det är krispigt än om någon säger att ett vin smakar runt, som jag har hört att det beskrivs som. Men det är kanske mer rödvin. Jag blir bara pepp om någon beskriver det som något annat, för jag inte tycker om vin. Men absolut, krispigt, det låter väl fräscht.
Trots att du ägnade stora delar av fjolåret åt att prata om och rekommendera Aretha Franklin-filmen Amazing Grace kom saker liksom emellan hela tiden och du hann inte se den på bio och den kändes kanske lite för lång och när du nu sitter framför iTunes och ser att den finns att hyra så går det inte riktigt längre. Du skäms för mycket över hur mycket du pratat om henne som ditt livs största förebild och det är väl egentligen först när introt till en komikers uppväxt istället rullar igång på skärmen som du får closure. Du kan andas ut och förtränga ångesten över alla gånger du ledigt refererat till Aretha som The Queen of Soul.
Det var en jättefin och rolig fördom. Jag kände så länge tills den kom på Netflix eller iTunes.
Okay, den finns,
för att jag hann inte se den på bio. Och jag hörde från alla och rekommenderade en massa folk att se den för att jag hade hört att den var så jävla bra. Så det stämmer. Jag har dock inte sett...
Du rekommenderar den osedden då?
Ja, men därför att jag har sett tillräckligt mycket av den för att veta att den är bra. Plus att vissa andra människor tycker jag kan rekommendera någonting för att man tror på att man ska gå och se den. Den är bra. Däremot har jag inte sett en komikers uppväxt, vilket jag också skäms för.
Det är okej ändå.
Ja, jag har inte rekommenderat den och inte sett den, för det hade varit konstigt. Men jag har hört att den är väldigt bra.
Svenskar som säger show om show måste ta sig samman.
Ja. Men det värsta som finns är journalister som säger intervju Det är det mest provocerande jag vet. Mm. Hej, det är jag som ska intervjua dig idag. Nej, du ska intervjua mig. Det kan vi göra. Alltså jag tycker det är så provocerande så att don't get me started. Mm. Men show är inte heller jättekul, nej.
Nej. Du har blivit bedragen vid upprepade tillfällen.
Jag vet inte vad upprepade är, men det har hänt, ja.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Du har ett självskadebeteende som gör att du ibland måste läsa din flashback-tråd.
Nej, jag gjorde det när jag slog igenom och det skickade mig i riktigt djup depression, så att nej.
Är det så? Är det mycket hat?
Nej, men det är inte så mycket härligt heller.
Nej, det är sällan det i flashback-trådar.
Ja. Jag har inte så lätt för att läsa meddelanden som jag får överhuvudtaget på sociala medier, för att jag har fått ganska mycket hat, och även om jag inte alls får så mycket hat som människor som faktiskt vågar uttala sig om en massa saker som jag väljer att inte uttala mig om för att jag inte kan hantera hat så mycket, så får jag tillräckligt mycket för att jag blir riktigt ledsen över det. Mm.
Du anser att du är topp 3 i Sverige på att utföra oralsex?
Nej.
Du hatar historier om tonåriga modeller som upptäckts på tunnelbaneperronger och sugits in i en värld med värdelösa ideal.
Nej, jag tänker inte så mycket på det.
Nej, du var kvar i föregående fråga kanske.
Ja, oh, fan, shit, vad rolig fråga. Och också, om du visste det du visste om mig, så hade, då förstår du att det är så mycket folk som kommer skratta så mycket när den här frågan kommer upp.
Så mycket folk, ja, okej. Okay.
Ja, men därför det har varit det, ja, det finns så många olika historier. Många, vill du höra en utav dem?
Ja.
Ja, för många, många år sedan så startades den här humorklubben Raw i en liten källare på Östergöta källare. Och de hade mycket utländska komiker, och jag älskar stand-up. Jag har velat prova stand-up och jag tycker om att kolla på stand-up, och jag har ganska grov humor. Och jag och Steven Simmons, som också tycker väldigt mycket om stand-up, gick en kväll på Raw. Och de hade en komiker som jag tyvärr inte kommer ihåg vad han hette, som kom någonstans ifrån i England, gissa på Skottland. Han hade en oerhört ganska hård och grov dialekt. Och Steven har, för alla som någon gång har hört honom, ett oerhört signifikativt skratt. Jag har det också. Det låter lite olika beroende på hur trött jag är och hur hes jag är och liksom sådär, men det är, it's unmistakable. Mm. Och jag skrattar gärna där andra människor inte tycker att skämtet är lika kul som jag tycker. Vi stod på den här lilla källaren, och längst fram typ hamnade vi ganska snabbt, för det finns typ ingen plats där. Och när den här mannen berättade några roliga skämt som jag tyckte var roligt, så skrattade jag så mycket så att han slutade showen och vände sig om och sa: "Girl, you got a real cocksucker's laugh." Och de jag var med, de dog. Steven, jag tror Steven kissade på, alltså han böjde sig ner. Vi var ett helt gäng av människor och alla dog över detta. För att de tyckte väl att det var roligt och sant och roligt för att det var ironiskt, humoristiskt på den tiden. Gissar jag, det var det jag skrattade åt när du sa så. Och det har ju då återkommit i, hur länge sedan kan det här vara, 20 år sedan kanske, så har ju det här återkommit när jag sitter någonstans och går på stand-up eller på en föreställning, att de som var med då kan referera till detta som ett riktigt kuksugarskratt.
Men vad är det som är så kul med det? Vad är ens ett kuksugarskratt?
Nej, men det, han spann vidare. Han var ju på mig hela kvällen. Han började göra så här kuksugar liksom ladders och han mördade ju mig helt. Ja. Nej, men det, jag vet inte, det får du fråga honom, men ja, det är ett hest grovt skratt jag har.
Ja, jag tror att jag förstår.
Häromdagen när jag var tittade på en föreställning, då vände sig en av skådespelarna ut och frågade om det var någon som hade dött i publiken när jag skrattade. För att då skrek jag så mycket så att de var rädda över att det var på riktigt någon som var i skada. Mm. Så att jag skäms lite för mitt skratt och därför slog den historien mig när du diskuterade huruvida jag skulle vara bra på oralsex. Ja. Det var i alla fall det jag refererade till. Jag tyckte det var roligt. Mm. Dina följdfrågor är som inte existerar gör ju alltid att man känner att man säger någonting riktigt klantigt.
Mm. Det, så kan det vara. Mm. Jag har gjort det här ett tag.
Ja.
Då har vi nått vägs ände.
Och nu är du sådär tyst igen. Och då tvingar jag mig själv att prata för att jag inte tycker om tystnad.
Nej. Jag undrar ju bara vad du har tyckt om det här. Var det kul?
Var det kul? Det var intressant.
Ja.
Alltså det var ju roligare än en annan timme jag har tillbringat i mitt liv. För att det är ju underhållande att försöka... Jag tror att mitt problem är att jag är så himla känslig, så jag antar att du inte tycker om mig. Att det är hela, att det är hela premissen på den här grejen. Så
att jag tror att jag bara tar hit människor jag inte tycker om.
Nej, men jag, just du, alltså jag tänker att just du inte tycker om mig.
Varför ska jag inte göra det?
Jag vet inte, för jag tycker att det känns som att du inte att du tycker, men att du är liksom coolare än vad jag är. Men jag är ganska känslig.
Ja.
Så att jag tyckte inte det var tråkigt på något sätt. Jag visste att det skulle vara så här, jag har ju hört det här. Och jag vill ju också utsätta mig för saker som jag tycker är lite läskigt. Mm. För att jag tycker att man blir en starkare människa då.
Mm.
Och det är ju bättre än liksom hat på nätet. Det var ju ingenting som var så hemskt. Jag får alltid bara dåligt samvete. Jag, som jag sa lite när vi började, har en väldigt kluven relation till rollen av mitt jobb och den jag är privat. Privat kan jag berätta vad som helst för dig. Men jag är inte jättesugen på att berätta allt det som jag har nu berättat.
Okay.
För att ur kontext så är det, känner man inte mig, så fattar man kanske inte riktigt vad jag menar. Så att nu hör du min oerhört svenska ängslighet i blandat med min... inte så svenska personlighet. Mm. Den ger upphov till en oerhört...
Ett slitsamt liv.
Ett oerhört fucking slitsamt liv. Ja.
Jag tror ändå att du har framstått som väldigt härlig, måste jag säga.
Ingen aning. Jag tror aldrig riktigt att jag framstår som väldigt härlig.
Okej.
Okay. Men vad är din upplevelse av det? Du känner ju inte mig.
Jag tycker att du har varit otroligt bjussig och generös och likeable.
Ja. Men ja, betyder det att du har tyckt det eller att du tror att folk kommer tycka det?
Ja, men det brukar vara samma.
Okej.
Okay. Ja.
Var jag som du trodde att jag var?
Ja, vi känner ju inte varandra. Liksom,
inte ens lite?
Nej, så att, ja, men ungefär. Kanske lite liksom härligare om någonting. Ja. Absolut inte åt andra hållet.
Nej, det var ju positivt.
Ja.
På vilket sätt härligare och varför?
Ja, men kanske bjussigare bara.
Ja.
Jag tänkte nog alltid att du var liksom en relativt varm person. Vilket du fortfarande framstår som.
Ja.
Men jag tyckte ändå att du var väldigt... Du tog dig an det här med mod och entusiasm.
Ja, det var ju härligt.
Du blev inte defensiv. Vissa har ju blivit defensiva. Och det är oftast då folk tycker att man är en tråkig jävel. Även om det är en ganska svår och speciell situation där.
Har de lyssnat på det innan och blivit defensiva? För om man lyssnar på det innan så fattar man ju vad det är för
något. Ja, det vet jag nog inte alltid liksom. Men jag tycker att det har blivit bättre med åren också. Att så här, folk vet nu vad det är.
Ja.
Men det hände nog kanske mer i början att folk kände att oj, jag vill inte sitta här och försvara mig mot det här.
Ja,
men
verkligen.
Då tar man också det på lite för stort allvar. Och mycket av det här är också rätt mycket skämt bara.
Ja, och det är mycket skämt. Och ändå så känner man ibland att man vill förklara någonting. Därför att, i alla fall jag känner att jag vill förklara någonting. För att jag tror att jag vill ge en mer nyanserad bild än vad din fördom kanske då gav. Eller förklara, eller i det här fallet faktiskt bara snacka en massa skit som jag har gjort några gånger, för att det har gett upphov till ganska roliga minnen som jag i mitt småbarnsliv inte tänker på längre.
Nej. Hur pass rätt ute var jag i min analys av dig, tycker du?
Alltså, jag vet inte om jag tyckte det var en analys.
Nej, det är ju med en massa konstiga påståenden. Men ja, det är en fördomsfull analys.
Ja, jag tror du skulle vara mycket mer fördomsfull än det här.
Ja.
Faktiskt. Jag, det var mer som jag sa. Jag tyckte mest att det verkade lite som att du tyckte jag var tråkig. Och det, jag är mycket saker, men jag vet inte om jag skulle påstå att jag är en tråkig människa.
Nej, jag har inte, jag tror
nej,
inte
men det. I dina fördomar,
ja,
så kände jag, oj, är jag så här? Det var tråkig.
Du ska inte ta mig på allvar.
Men jag, du frågar ju.
Ja, absolut, men jag tycker det var trist.
Tråkig och kinky kändes som att du tänkte att jag var.
Det är också två begrepp som inte alltid hör ihop.
Nej, de gör inte det.
Du har kanske misstolkat det.
För jag är inte tråkig.
Nej, exakt. Ja, vilket märkligt slut. Men det kanske du kan få vara ibland.
Jag var tvungen. Jag vill också få vara rolig.
Du har varit rolig.
Ja, nej, men så jag får ju så att jag får ju något som min man kallar för sexuell Tourette's. Där jag måste säga opassande saker för att lätta upp stämningen. Vilket jag gör på scen oerhört ofta. Nu har ju du aldrig sett mig i konsert. Men jag sjunger ganska mycket låtar som är deprimerade om låtar om perioder i mitt liv när jag inte har mått bra. Och för att lätta upp stämningen då så har jag en tendens att overshare a little about certain things in my life. För att det just ska kanske slappnas av lite och inte alltid bara handlar om att jag vill dö. Så det är lite där jag känner att jag har hamnat idag. Du har varit väldigt tyst och jag vill att lätta upp stämningen. Och då har det blivit någon slags sexuell Tourette där jag har berättat helt opassande historier om saker.
Mm. Jag är inte så opassande.
Nej,
jag känner att du är lite du överdriver det här lite, men jag tar dina känslor på allvar. Det vill jag ändå poängtera.
Okej.
Okay. Ja.
Jag hör dig.
Ja, vad härligt. Men du, tack för att du kom hit.
Tack.
Och don't let the bed bugs bite.
Sleep tight, säger jag. Och du säger
don't let the bed bugs bite.
Ja. Om min dotter låter så när hon säger det, då skulle jag inte tycka det var gulligt. Men hon låter så här, don't let the bed bugs bite. Ja. Hon tycker det är roligt.
Ja, det kommer jag inte säga.
Nej, jag ber om ursäkt för att det var ett töntigt uttryck.
Inblick, så god som någon. Ja, nu rundar vi av där.
Hej då.
Detta har varit Fördomspoddens 112:e avsnitt med Sarah Dawn Finer. Om du vill så ses vi kanske redan nu på fredag då jag gör en livepodd på Södra Teatern i Stockholm. Annars hörs vi förstås nästa onsdag igen och då vågar jag utlova ett relativt ljuvligt avsnitt. Tack till Sveriges hårdast arbetande klippare Bobbe Notfeldt och Sveriges lösast arbetande vignettmusikkompositör Carl Björkegren. Jag nås så in i helvete på emil.persson@café.se. Tack för idag och hej då!